Det levande ordet är ju temat för den här söndagen. I Bibelns skapelseberättelse så är det Guds mäktiga skaparord, varde eller bliv till, som allting har sitt ursprung i. Allt började med hans skaparord. Genom Herrens ord blev himmelen till och rymdens här på hans befallning. Han talade och allt blev till. Han befallde och det skedde. Det är psalm 33. Under gamla förbundets tid sen så var ju profeterna rösten för Guds ord. Så säger Herren, det var deras signum. Så säger Herren, och så framförde sitt budskap ifrån Gud. Det är ord som ger liv och som uppehåller liv. Och så berättar Johannes i sitt evangelium om ordet som blev människa och bodde bland oss. Så här börjar han sitt evangelium. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och så tar vi fram några verser. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som ende sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. I och genom Jesus kommer Guds ord till oss. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och sen genom Johannes och de andra apostlarna och deras skrifter så har vi nu fått Guds ord i Nya testamentet. Ja, i hela Bibeln, men kanske framförallt genom apostlarna då i Nya testamentet. Ord som vi har fått förtroendet att läsa, förkunna, predika över. Gustav Wingren, en av vårt lands största teologer, han har formulerat den här meningen. Predikan kan ses som en länk i en lång kedja med skapande Guds ord. Predikan kan ses som en länk i en lång kedja av skapande Guds ord. Och när man står i predikstolen och citerar det där, då känner man sig ganska liten. Och samtidigt fantastiskt välsignad. Tänk att vi får vara en del av denna väldiga kedja av Guds skaparord som en gång formade världen. Som han talat genom tiderna. Och så får vi vara en del av den där länken och förkunna hans ord här och nu. Det levande ordet. Och Guds mäktiga skaparord som löper genom hela tillvaron, det ska också avsluta den här tidsåldern. Så här skriver Paulus i Första Thessalonikerbrevet. Men vad stöd av vad Herren lärt oss, säger vi er nu detta. Vi som ännu är kvar i livet då Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner ifrån himmelen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska det som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och sedan ska vi alltid vara hos honom. Genom ett befallning ljuder hans röst, och genom ärkeängeln talar han, och med de orden så avslutas hela denna tillvaro och vi flyttar hem till himlen. Guds mäktiga, livgivande ord. Men lägg också märke till att genom hela den här kedjan av skapande Guds ord så finns den helige ande med som livgivaren. I skapelseberättelsen så talas det om när Gud sade sitt varde eller blev till. hur anden svävade över vattnet. Guds vinden, Guds ande svävade över vattnet. Och när Gud skapade oss människor så står det att han inandades liv genom våra näsborrar. Han andades in sitt liv i oss. Genom ordet och anden föds vi på nytt. I psalm 104 står det: du döljer ditt ansikte och då blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Guds ande finns hela tiden med när skaparordet verkar. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig sådd, utan av en oförgänglig, Guds levande och bestående ord, skriver Petrus. Skapade, födda på nytt genom Guds levande ord. Och det är i Bibeln som vi hittar Jesus, ordet, och lär känna honom. Någon har sagt att ordet är den krubba som Jesus ligger i och där vi kan finna honom. Och Martin Luther, han uttryckte sig så här: skriften är helt och hållet in, Kristus är helt och hållet inlindad i skriften, alldeles som kroppen i lindan. Det är genom ordet som Gud verkar. Så byggs tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord, står det i Romarbrevet. Och studerar ni lite kyrkohistoria så ska ni se att det finns ett tydligt mönster ifrån urkyrkan till våra dagar. Att i perioder när ordet har stått i centrum, när ordet har varit det centrala i gudstjänstlivet och i församlingen och i människornas liv, då har kyrkan upplevt tillväxt och framgångstider och expansion. Och i perioder när ordet har hamnat vid sidan om och inte funnits i centrum, så har kyrkan gått bakåt. Och vår egen historia, vår svenska frikyrkohistoria, är ju inget undantag där vid lag. Det var i en tid när bibelordet blev var mans egendom på ett särskilt sätt i vårt land som väckelsen började. Och ni vet att våra fäder i väckelserörelsens begynnelse kallades för läsarna. Inte av någon slump. Läsarna. Och när de byggde sina missionshus så placerade de undantagslöst predikstolen här. Mitt fram på estraden. Och det var ingen tillfällighet. Det var en markering att Guds ord måste vara i centrum av gudstjänsten, församlingslivet. Nu är predikstolarna nästan undantagslöst här borta någonstans. Och det kanske man inte ska göra någon stor grej av, naturligtvis. Det spelar väl inte så stor roll var predikstolen är placerad, jag menar inte det. Men det avgörande är naturligtvis att inte ordet har hamnat någon annanstans än i centrum av gudstjänsten, församlingslivet och förkunnelsen. Vi måste ha ordet i centrum. Och ordet måste vara det viktigaste i pastorns uppgift. Det måste ges stort utrymme i pastorns arbetsbeskrivning för tid, för ordet och bönen och predikans förberedelse. Och pastorn måste lägga ner mycket tid och engagemang och inlevelse och bön i sin predikoförberedelse. Det upptäckte man redan i urkyrkan. Ni minns ju redan i apostlagärningarnas början, så står det ju att vid den tiden då lärjungarnas antal ständigt växte, vilken härlig tid, när det ständigt växte. Men då blev det lite tjafs i församlingen om matutdelningen. Och vem som skulle, man skulle fixa det och så där, va. Och då får man sammankalla ett församlingsmöte. Och så stiger apostlarna där fram och säger så här: det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Och så organiserar de matbespisningen på ett annat sätt för att apostlarna, och hör nu, ska helt få ägna sig åt bön och ordets tjänst. Pastorn behöver ägna mycket tid och engagemang i bön för sitt predikoförberedelse. Jag hade en farbror som heter Carl Lennart. Han är hemma hos Herren för många, många år sedan. Men när jag var ung pastor, och det är också så här många, många år sedan som ni ser, så predikade jag hemma i missionshuset en gång. Och då sa min farbror Carl Lennart till mig så här efteråt att om inte budskapet har bränt predikanten så värmer det inte åhörarna. Har inte budskapet bränt predikanten så värmer det inga åhörare. Jag har varit med hans ord genom livet. I apostlagärningarna så möter vi gång på gång uttrycket att ordet hade framgång. Ordet hade framgång, det återkommer. När det berättas om Paulus verksamhet i Efesos, han var där i 3 år. Och under de där 3 åren så upplevde han en fantastisk expansion. Församlingen i Efesos planterades och växte. Och med Efesos som utgångspunkt så planterade Paulus och hans medarbetare församlingar i hela mindre Asien. Vi vet inte exakt riktigt hur många, men någonstans 7, 8, kanske 9 församlingar planterades under den där 3-årsperioden. Vilken församlingsplanteringsperiod! Och det står om deras arbete att så nådde budskapet alla, både judar och greker, i mindre Asien. En av kyrkans stora framgångsperioder. Och när apostlarna berättar om det och berättar om det så avslutar man att skriva så här. Så fick ordet framgång. Och lägg märke till, det var inte Paulus som hade framgång. Det var inga speciella fantastiska predikanter som hade framgång. Det var inget speciellt gudstjänstupplägg eller program eller koncept som man hade hämtat från någonstans i världen som hade framgång. Det var Guds ord som hade framgång. Ordet hade framgång. Och jag tänker jag måste få berätta en liten händelse ifrån just Efesos i nutid. Den gamla antika staden, resten av den ligger ju där Efesos. Och den lilla moderna staden som finns nu ett par kilometer bort, den heter ju Seljuk. En liten stad. Men där fanns det för några år sedan en kristen församling. Och där fanns det en liten bibelskola. Den finns tyvärr inte kvar längre. Det var hårt åtsatta på många sätt den där församlingen då. Och finns inte kvar det längre. Men på den där skolan, jag besökte den där skolan en gång och åt frukost med eleverna. Och då fick jag ett vittnesbörd ifrån en kille som hette Hussein. Och han var gift med Fatma nu och så gick han på skolan där. Och han berättade så här, att han var 3 år gammal. Då hade det kommit en missionär till deras hem. Och den där missionären, hans pappa, Husseins pappa, hade antingen köpt eller fått en bibel av den här missionären. Men farfar gillade inte att det fanns en bibel i detta muslimska hem. Så han rev sönder och slängde och brände upp den där bibeln. Men av någon anledning så blev ordspråksboken kvar. Lossriven ifrån bibeln. Men den stod kvar, de där bladen som var ordspråksboken, i en bokhylla. Och när Hussein sen hade blivit tonåring så hittade han ordspråksboken. Och så började han läsa. Sen gick åren, han gifte sig med Fatma. Och när de hade varit gifta ett tag så ser han i en tidning en annons att man kan köpa ett nya testamente. Och han kände, vågar jag göra? Han kände att hjärtat började klappa. Men vågar jag detta? Och han frågade Fatma, får jag beställa ett nya testamente? Och hon sa ja. Men han säger, jag la ifrån mig det där och så tänkte jag nej. Och sen så fort jag öppnade tidningen och lukade titta på det här så började hjärtat bunka. 3 gånger hade han frågat Fatma. Och så fick han äntligen lov att, fick han då frimodigt att beställa det. Och då fick han det delar. Och det första han fick var Johannes evangeliet. Och så började han läsa. I begynnelsen var ordet och ordet var Gud och så vidare. Och på något sätt så kände han igen de där urina bladen han hade läst i tonåren. Fast han inte visste ett dugg om vad det var. Men det här kände ihop och det här talade till honom. Och så kommer han till tro på Gud. Och sen när han hade blivit en kristen så hade då han frågat sin pappa. Varifrån kom de där lösrivna bladen? Och då berättade pappan om den där missionären som hade kommit en gång när han var 3 år. Och berättade om hur den här missionären tog hand om Hussein. Hur mycket kärlek han gav honom. Hur mycket uppmärksamhet han gav honom. Och så, den var en bibel. Och så hur nu man hittar kopplingen så snabbt mellan ordspråksboken och Johannes evangeliet. Men det var ingenting annat än Guds ord som verkade. Guds ord är verksamt och kraftigt. Och nu ska vi läsa texten med, förstår ni? Men jag ska inte predika så länge efter texten. Men vi kan göra som man gör i Svenska kyrkan. Jag tycker det är ganska fint att man står upp när vi läser evangelietexten. Så får ni rätta benen med. Lukas 8 ifrån vers 4. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna sa han i en liknelse. En man gick ut för att så utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himmelens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det kommit upp vissnade det bort eftersom det inte hade någon väta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skörd. Sedan ropar han, hör du som har öron att höra med. När lärjungarna frågade honom vad denna liknelse betydde, svarade han. Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får den som är liknelse för att de inte ska se fast de ser och inte förstå fast de hör. Vad liknelsen betyder är detta. Utsädet är Guds ord. Det vid vägkanten är det som hör ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. Det på berghällen är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror för en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är det som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen, och aldrig ger mognad skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott hjärta. Och rent hjärta. Och bär frukt genom uthållighet. Amen. Varsågod och sitt. Jesu åhörare. De var väldigt väl förtrogna med den här bilden. Liknelsen han gav dem. Det var inget ovanligt att det gick en stig genom åkrarna. Och ni minns kanske att det berättas om hur Jesus och lärjungarna en gång tog vägen genom en sädesåker på en sabbat. Så var det ofta. Och på många ställen på de här små åkrarna så var jordlagret väldigt, väldigt tunt över berghällen. Och tistlarna fanns där överallt och hotade att krypa in över åkrarna. Bilden var välbekant. Och jag tror att den här liknelsens fråga till dig och mig, den handlar om. Vågar vi låta Guds ord beröra oss på djupet? Tror vi på att Bibeln är Guds ord? Ord som är laddade med liv och med växtkraft. Ord som kan påverka och förändra. Ord som kan få våra liv att blomma och växa och bära frukt. Människor kan vara som den hårdtrampade vägen. Där sädeskornen blir liggande ovanpå. Aldrig kan gro. Och bara bli fågelmat. Människor bepansrar sig inför Guds ord. Och låter sig inte beröras av Guds tilltal. Det är ju tragiskt, men sant. Att ordet får den Gud som skapat oss alla. Och som älskar oss över allt annat. Det ordet trampas av så många under fötterna. Men Gud älskar också de här människorna. Och det ska vi också göra. Vi ska också älska de här människorna. Därför att jag är ganska säker på att det finns ingenting annat än kärleken som kan luckra upp den där hårdtrampade ytan. Och ni ska upptäcka många gånger att under den där hårda skalet så finns det mjukare material än vi tänker oss. Bilden av den som sådden som hamnade på det där tunna jordlagret över stenhällen, det kanske kommer oss lite närmare som sitter här. Där var det lite extra varmt. Där grodde det snabbt och stråna kom fort upp. Men det fanns ingen plats för några djupa rötter. Och när solen brände så takade det där bort innan det hade gått i ax. Och det blev ingenting. Det fanns inte utrymme för några djupare rötter. Det kan vara lätt för oss som sitter i kyrkbänken att ryckas med och hänföras av entusiastisk lovsång, av en inlevelsefull predikan. Vi berörs och vi engageras av Guds ord där vi sitter i kyrkbänken. Och det kanske resulterar både i ett halleluja och ett amen emellanåt. Men har inte ordet fått tränga på djupet, så blir det svårigheter och prövningar. Och då vissnar det lika fort. Guds ord måste få beröras på djupet. Det är väl gott och väl när det påverkar våra känslor och vi rycks hän och vi känner oss saliga och lyckliga och glada. Jag ska inte säga något illa om det, men det måste få tränga djupare in i vårt liv. Det måste få påverka oss på djupet. Och bilden av säden som följer bland tistlarna kanske blir ännu mer närgången för oss. Det som följer bland tistlarna, säger Jesus, det är det som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar, nöjen och aldrig ger mogen skörd. Vi tar emot ordet och vi tror nog på ordet. Men så blir karriären och pengarna och statusprylarna viktigare än Guds ord. Och då finns det inte plats för Guds ord alltid. Och så förkvävs det och vissnar bort. Frågan blir, får Guds ord tränga så djupt att det får genomsyra och påverka och forma hela mitt liv? En del av sådden och utsädet gick till spillo i Jesu berättelse. Men, säger Jesus, en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skörd. Fram tills hit hade ju åhörarna känt igen alltihopa precis. De där små åkrarna med stigen och berghällen och tistlarna var välbekant. Men nu måste han ta sin bild ifrån en annan värld. Någon hundrafaldig skörd gav aldrig de där små åkrarna i Palestina. Och hundrafaldig skörd, det tror jag inte vi får på några moderna jordbruk i Sverige heller. Nu hämtar Jesus bilden ifrån en annan värld. Från Guds rike. Från övernaturliga skördar. Från andra dimensioner och andra verkligheter. Nu är det himmelrikets principer som gäller. När Guds ord tas emot i ett rent hjärta, när det får beröra vårt liv på djupet, då frigörs himmelrikets krafter. Då frigörs krafter som vi aldrig kan förstå och ana med vårt förstånd och vår tanke. Då händer det någonting i människors liv. Minns ni att jag började predikan med att lyfta fram att genom skaparordet och anden blev allting till? Om Guds ord och Guds ande får beröra våra liv på djupet, får beröra vår vardag, får beröra vårt arbete, får beröra våra relationer i familjen och i släkten, får beröra vårt sätt att handla, får beröra vårt förvaltarskap, förvaltningen av vårt ägodelar, förvaltningen av skapelsen, får beröra vårt engagemang för rättvisa och fred och rättfärdighet i världen. När Guds ord får beröra oss på djupet, då kommer våra liv att förändras. Vi kommer att växa som människor. Våra liv kommer att bära frukt och välsignelsens skördar, både för oss, för vår församling och för vår omgivning. Det levande ordet. Gud, låt ditt ord få verka. Låt ditt ord och din ande få verka i våra liv. Och hjälp oss, Herre, att ta emot ditt ord. Inte bara på ytan, utan på djupet. Herre, hjälp oss att bli förvaltare och bärare och förkunnare av detta ord. Både genom det vi säger och det vi gör och är. Amen.